Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Jag har mandel i hela tänderna nu.
Men det här är så himla bra när man ska podda att man bara bullar upp med snacks.
Varför gör vi inte det varje gång?
Det blir en så himla trevlig lyssnarupplevelse då.
Var inte det som när vi började podda att jag alltid åt någonting? Eller jag har det som ett minne av det.
Mm, det känns som att du satt och knaprade på en banan typ.
Ja, men typ.
Hela tiden. Jag satt med en briost. Hade det gött.
Och vid kivatten.
Ja, vid kivatten. Fy fan. Men idag kör vi mandlar och jag dricker lite Pepsi så jag kommer rapa lite.
Mm, mums.
You're in for a treat. Både Klara som är i rummet och ni som lyssnar.
Konsten att vara, 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 konsten att vara.
Konsten att vara. Hur mår du idag?
Ja, men jag mår bra. Jag mår bra. Jag är trött, känns som ett stående tema för mig på sistone. Men trött men glad liksom. Mm. Så att jag mår bra.
Glad för något särskilt?
Nej, jag tycker väl att det är härligt att vädret börjar bli lite bättre.
Oh, visst är det skönt?
Mm, det går ju lite upp och ner, det blir lite varmt, lite kallt och sådär. Men det gör mig ganska glad och sen så tycker jag bara livet är ganska roligt just nu. Mm. Det är mycket kul. Mycket kul som händer och nu har jag ju liksom lämnat lite jobbiga grejer bakom mig med liksom flytten framförallt. Så att allt känns liksom lite så här lättare nu när det är över. Att man bara, det är så skönt att kunna vara lite ledig.
Skönt att vara sambo.
Skönt att vara sambo, det är faktiskt jättemysigt. Det är superhärligt. Jag har ju börjat kolla på Handmaid's Tale tillsammans med Albin och så. Det känns ju roligt att vara del av ett popkulturellt fenomen. Och den går ju fortfarande, så att jag är ju ändå liksom, jag har ju hoppat på tåget lite snabbare än jag brukar hoppa på tåget med hypade serier. Liksom.
Men du har inte sett den förut?
Nej,
Gud.
Det är first
Vad tycker
time.
Du då?
Jag älskar den. Genial.
Förstår du nu min totala förvirring när du satt och sa Blessed Be?
Ja, det kan jag verkligen förstå. Blessed be the fruit bitch.
Exakt.
Nej, men det kan jag verkligen förstå. Jag tycker den är toppen. Jag tycker den är helt, alltså jag älskar allt med den. Karaktärerna är så komplexa och så mänskliga och de gör så konstiga val och jag älskar att jag inte vet var det är på väg någonstans. Så det är härligt, en rolig perk av att vara sambo.
Skönt.
Ja, men så har du toppen. Hur mår du?
Jag mår bra, tack.
Vad roligt.
Jag känner lite samma som du, jag är lite trött men jag är också glad och jag har inte varit det hela veckan. Jag har varit ledsen den här veckan. Eller bara lite så allmänt sorgsen och ångestig. Men just idag mår jag bra. Och jag har ju börjat... Nu kommer det här avsnittet släppas efter att jag har sprungit jättelångt. Mm. När jag har gjort mitt löp för Barncancerfonden. Men nu, som det är just nu, så håller jag på att vända dygnet inför att springa. Och det är någonting... Jag har ju aldrig tänkt att jag är en nattmänniska. Men i natt så rensade jag ur en garderob. Och slängde så här... 100 tygkassar som jag har fått genom åren med diverse varumärken tryckta på framsidan som jag har tänkt att så här, jag kommer aldrig använda det men det känns dumt att slänga.
Mm.
Ja, det försvann. Det är liksom, jag tryckte ner tygkassar i andra tygkassar och gick liksom till sopen med 4 fullpackade tygkassar med tygkassar.
Mm.
Och så har jag liksom lagt ut i vårt bytesrum ett par gympaskor som jag aldrig använde som jag fick från när jag var med i Fångarna på fortet som var obekväma. Och så skrev jag så en lapp, oanvända. Fast jag ljög ju, jag använde ju dem i Fångarna på fortet. Men det skulle alltså, inte...
skulle jag skrivit det?
Använda enbart i Fångarna på fortet.
På tv!
Cellen med spindlarna.
Fan,
nej men så jag är fan produktiv.
Ja men det härliga med natten är ju att man är ostörd.
Otroligt skönt!
För att det är inga som
kan
vara där.
Det är det bästa jag vet. Det är som en evighetslång söndag.
Ingen som,
eller,
på,
lång, men...
ingen som skriver på Messenger eller ringer eller mejlar. Det är liksom helt tyst och lugnt.
Toppen.
Lyssnar
Jättebra.
Du på någonting när du gör det eller kör du inkognito? Jag kommer inte på ordet. Kör du liksom meditation eller?
Nej, men jag är absolut en som föredrar tystnad, men i natt lyssnade jag på Värvet där kungen gästar.
Nej, vad roligt. Ja. Hur var det då?
Nej, men det är ju det. Jag kopplade ju bort helt och det var bara behagligt att ha två personer som pratade i bakgrunden.
Liksom.
Och det är inte jag en person som vanligtvis tycker att det är behagligt. Jag tycker bara det är störande med ljud. Men i natt var det ganska behagligt faktiskt.
Mm.
Så att jag mår bra. Jag tror att jag mår otippat bra av att vara uppe jättesent. Ja. För sen går jag inte upp. Alltså jag trodde ju typ att jag skulle sova till 12, men jag vaknar ändå vid 9. Så att det är ett problem inför min löpning.
Men ja, det är ett problem.
Nåväl.
När vi spelade in podd med Ångestpodden här om veckan så hade ju de lite temat etiska dilemman.
Ja.
Så vi fick svara på lite frågor. Det här avsnittet kommer ut på torsdag om jag inte säger helt fel.
Jag tror du säger rätt faktiskt.
Jag tror faktiskt också det. Jag är 99,9% säker på att det faktiskt kommer ut då. Och då pratar vi
på
om det.
Deras kanal.
På deras kanal, exakt. Avsnittet med dem på vår kanal har ju redan kommit ut. Men blev lite taggad av det och tänkte att det här är ju ett ämne som vi har pratat om förr.
Ja.
Kanske man ska gräva fram ur arkivet.
Inte bara pratat om förr, det är också ett av våra mest uppskattade avsnitt, skulle jag våga påstå.
Jag skulle vilja påstå att det är ett av våra mest citerade avsnitt, inte minst av oss själva.
Mm. Ja, det är ju mitt favoritavsnitt. Eller ett av mina favoritavsnitt.
Ja, ett av mina favoritavsnitt. Mm. Det var det, alltså det var den ensamma härskaren när det kom. Det var som att jag bara, allt annat vi har gjort är skit.
Vilket är det? 60-någonting tror jag.
61, konsten att skilja mellan ott och gont.
Och ja, det är ju där som vi tar beslutet att vi ska spränga den gravida kvinnan. Och det är ju för övrigt någonting vi ville trycka upp på merch, men ansåg kanske inte passar så väl in i dagens samhälle. Eller något samhälle överhuvudtaget.
Nej. Förhoppningsvis inte. Här kommer då din tredje och sista situation att svara på.
Ja.
Här är du av någon outgrundlig anledning på en guidad tur i en grotta. Och av någon anledning så är en gravid kvinna som leder den här turen också. För när ni kommer till utgången så fastnar den gravida kvinnan i öppningen. Det är...
Varför är hon guide? Hon kom in men inte ut.
Ja, nej men gud, hon har väl blivit ännu mer gravid.
Det, det brukar funka som en hål, va?
Och snart kommer tidvattnet. Om ni inte får loss kvinnan, då kommer ni alla drunkna. Nu blev det allvarligt helt plötsligt.
Ska jag mörda henne?
Som tur är har någon med sig... dynamit.
Så, oh,
och det enda sättet att lösgöra kvinnan är att använda dynamiten. Och då dör hon ju.
Och får barnet.
Vad gör du?
Jag spränger henne såklart.
Alltså, gud!
Jag vill ju överleva.
Jaha,
och hon sitter fast. Vad
det är inte ens,
göra?
Det är inte ens för att det är liksom en hel grupp. Alltså, för att jag vill överleva.
Men alltså, grejen är, om vi inte spränger henne, då kommer ingen av oss överleva.
Det är inte så. Ni ska inte spränga henne. Alltså det är mer att ni ska spränga så att det blir en större öppning och då kommer hon dö. Inte att ni ska spränga. Bara om vi bara får bort.
Men ja, här är vi nu.
Här är vi nu, del två av
Konsten att skilja på ott och gont.
Ott och gont. Om du inte förstår referensen, lyssna på avsnitt 61.
Jag har lite dilemman här till dig, Gustav. Och du har lite till mig, va?
Ja, stämmer bra.
Ska jag börja och ge dig ett dilemma här?
Gör det.
Okej, det här är min längsta och det är också min mest seriösa.
Okej, så vi börjar liksom
vi börjar
med
allvarligt.
Riktiga knäckfrågor.
Ja, sen går det ut för. Och det här är också ett ämne som jag är genuint intresserad av att diskutera.
Vad gör du?
Jag spränger. Gustav, det är dags. Du och Albin ska skaffa barn. Och det här är då obviously långt fram i tiden. Det är i en framtid där det finns teknologiska livmödrar. Tänk som en kuvös typ som möjliggör att då till exempel samkönade par utan livmoder kan skaffa egna biologiska barn. Det ni står inför är två olika valmöjligheter och då vill jag veta vad ni väljer. Nummer ett, det är den inom citationstecken helt naturliga vägen. Bortsett då från att det inte är inuti en livmoderbärares kropp utan då i en fejkad livmoder. Det är nämligen så att läkarna kommer då ta könskromosomer från en av er och då befrukta ett ägg från en okänd donator och sen kommer den här fejkade livmodern att göra sitt i 9 månader. Och ni får då göra den här resan som alla blivande föräldrar gör. Det är förväntan, det är noja, oro, men kanske framförallt en nyfikenhet på vem det här barnet kommer att bli. Det finns dock ett problem med det här. Och det är ju då att trots att allting övervakas väldigt noggrant, tekniken är väl utvecklad, trots det här så finns ju såklart liksom livets gång att allt eventuellt kan gå fel. För risken är nämligen stor att det befruktade ägget inte accepterar sin fejkade livmoder och då leder till ett missfall. Något som ni båda två hade sörjt enormt. Dessutom är det här försöket väldigt dyrt och ni har bara råd med ett fåtal par försök. Så det är det första alternativet. Det andra alternativet är framtiden. Du får skräddarsy ditt barn. Det är samma teknologi med en fejkad livmoder, men den här typen av genteknologi, den minskar risken för missfall markant. Alltså risken finns fortfarande, men den är betydligt mindre. Problemet, eller kanske möjligheten med detta alternativ, är att du behöver bygga ihop ditt eget barn from scratch. Du får liksom välja allting, se det som ett blankt papper. Vill du ha en son eller dotter? Vilken hårfärg ska han ha? Lockigt eller rakt? Ögonfärg? Ska det vara en vild eller lugn unge? Ska han bli duktig på att rita eller bli mer akademiskt lagd? Sportig kanske? Men kom ihåg då att det brukar innebära smärtsamma problem i knä och höfter senare i livet. Djupsinnig kanske? Ja, och då är det bra att tänka på att det också ofta leder till ångestproblematik. Glad och social? Spontan? Eller kanske impulsiv? Ja, du bestämmer. Du skapar ditt eget perfekta barn, bokstavligt talat. Och alla beslut du tar kommer med stor sannolikhet att få konsekvenser.
Jag vet exakt vad jag ska svara på det här.
Oh!
Det är alternativ ett.
Ja, det är så.
Ja, det är det. Jag tror att ett av de stora äventyren med att ha barn är just att man inte vet.
Mm.
Man vet inte. Och så blir det som en upptäcktsfärd allt eftersom tiden går. Att man ser så här, åh helvete, den här sidan har du fått av mig. Och jävla vad envis du var. Lite lat också. Att man ser det som liksom blommar upp ur jorden.
Mm.
Jag tror att det andra alternativet skulle ge mig liksom lite panik. För du vet ju själv som precis har renoverat badrummet hur totalt
mycket val
det är.
Oh, och paniken man har. Så,
ja, men exakt. Tänk dig då att det ska bli en ny människa och dina val väger så tungt. Då tror jag nog mycket hellre att slumpen är både roligare och mindre påfrestande för en som förälder.
Mm. Hur ser du på, om man då ser oddsen att det blir ett barn? Att det, risken är ju betydligt större då. Det här har ju jag hittat på själv för att göra det lite svårare att välja.
Ja.
Men att då det är svårare att få barn den här naturliga vägen än att få det genom att lägga ihop pusselbitarna.
Mm, men må så vara, tänker jag. Mm. Att missfall är ändå någonstans en del av processen att skaffa barn ibland.
Mm. Tyvärr. Tänk om det inte blir några barn alls då?
Nej.
Alltså risken finns ju.
Ja, jag tänker att då får vi hantera det på det sättet som andra par hanterar det när de inte har kunnat få barn på genom samlag eller liknande metoder.
Mm.
Så då tänker jag att då får man ta det då, titta på adoption kanske. Jag tror det.
Mm.
Jag gillar den. Jag är nog ganska fast besluten om det.
Men det lockar dig inte då att du får liksom ge ditt
Build
barn
baby
egenskaper som du gillar? Alltså för jag kan ju lockas av det. men först, alltså det här är ju inte jättelångt fram i tiden. Det här är ju ett på riktigt etiskt dilemma som forskare diskuterar.
Ja,
alltså vad ska man kunna välja?
För i praktiken så finns det ju redan fast inte liksom vad ska vi sätta ihop utan snarare vad ska vi plocka bort eller vilka foster ska vi fortsätta låta växa liksom, mm. med tester för att se om Down syndrom och så.
Mm. Men också att jag tror blir man liksom inseminerad i Danmark så får du lov att välja, jag tror att man får se bilder på hur pappan såg ut. Mm. Eller pappa i fel ord, vad heter det? Alltså donatorn mm. såg ut när han var barn. Och det får man inte i Sverige. I Sverige är det helt, då är det verkligen random. Mm-hmm. Random.
Okay,
att du kan välja lite mer. Att så här, vill du att ditt barn ska ha mörka ögon, då väljer du en donator med mörka ögon till exempel. Mm. Och att jag kan ju, alltså om man ser på det här framtidsperspektivet, en del av varför jag inte vill ha barn är för att de är skrikiga och jobbiga och jag tror att jag skulle må skit. Och att skulle jag då kunna välja, jag vill att den ska vara lugn. Den ska helst inte skrika, den ska inte ha kolik. Då är det ju jätteattraktivt på något sätt.
Ja.
Även om jag tycker det är helt sjukt också. Att jag tycker verkligen att det är etiskt fel.
Mm, för du hade valt alternativ ett, du också.
Jag vet inte. Jag kan ärligt inte säga.
Nej.
Jag kan säga att jag inte vet.
Nej.
Jag har ingen aning. Jag tycker båda är hemska.
Mm.
Jag kanske inte vill ha barn.
Nej. Göm dig bakom det.
Ja.
Okej, nu ska du få en av mig.
Mm.
Vad gör du?
Jag springer.
Ja, vi börjar lite light för dig. En situation som jag tror att du skulle kunna ställas inför i verkligheten också.
Mm-hmm.
Klara. För en tid sen hade du en vän som sov över hos dig i några dagar. Och det här gick okej, men du är ju en person som är mycket mån om din integritet. Så tyckte ändå att det var ganska skönt när vännen inte längre sov och bodde hos dig. Nu har din vän blivit bostadslös och frågar om hen kan få bo hos dig tills hen hittar ny bostad.
Mm.
Låter du vännen bo hos dig eller inte?
Åh nej. Jag... Ja, det gör jag ju. Jag hade nog, om det är en vän till mig hade jag nog aldrig kunnat säga nej, du får hitta något annat. Men jag hade nog varit ganska ärlig med att du vet att jag behöver min egen tid. Hur lång tid handlar det om? Och jag kanske hade flyttat in hos min tjej då. Att så här, vet du vad, ta min lägenhet så drar jag hem till henne.
Mm.
Och ponera att jag inte hade haft den möjligheten för att göra det här dilemmat lite mer dilemma, lite svårare. Nej, men jag hade nog sagt självklart, kom så på min soffa, men kan vi sätta upp en tidsram? Och typ, vad innebär det här för oss? Alltså, är vi ihop? Nej, ska jag. Jag menar mer typ...
Gud, så tjejigt svar.
Typ, hur delar vi upp arbetet här hemma? Där är det jag förväntar mig av dig om du ska bo här. Här är dammsugan. Tömmer du tvättmaskinen? Ja. Eller diskmaskinen, är du snäll?
Ja.
Typ så.
Ja. Mm. Ja, okej. Mm.
Det hade jag nu. Vad hade du gjort?
Men samma sak.
Ja.
Och jag är inte så mån om min integritet. Jo, det hade nog varit självklart för mig. Men det beror väl också på om det är en nära vän eller inte.
Ja, alltså, oh ja.
Så här,
en jobbakompis.
Ja, nej, men för jag tror så här, tidsfristen hade varit olika lång beroende på vem det är.
Ja.
Om det är en jobbakompis så kanske man hade satt en lite tajtare deadline liksom.
Ja.
Men om det är en nära kompis så tänker jag att då löser man väl det på något
sätt. Ja, men jag tänker ju typ i mitt huvud att så här, är det en nära vän då är det ju bara så här, ja gud kom, inget är uttalat. Men sen liksom så här, vecka 3 när man bara, ja, letar du bostad eller är du mest bekväm att vara här? För att jag hade ju inte heller varit den som bara så här, absolut, betalar du hälften av min hyra? Så det hade jag aldrig gjort liksom.
Nej.
Så att då hade jag nog varit lite den som bara, hur länge tror du? Att så här, jag hade inte vetat hur jag skulle lägga fram det, tror jag.
Nej.
Så jag säger det som en påminnelse till mig själv om det någonsin skulle hända i framtiden. Att så här, vet du vad? Föreslå en tid, alltså en längd. Och jag menar, det är klart att man kan förlänga den. Så här, går det 2 veckor och den har inte hittat boende, nej, men stanna en vecka till då, det är ingen brådska liksom.
Mm.
Men bara så att vi vet att det här är inte, det här är temporärt.
Och jag tror att både du och jag som personer gillar att ändå så här är en punktlista över sakerna vi ska tänka på. Här är tiden du kan stanna här. Här är uppgifterna i hemmet. Jag förväntar mig bara för att vi ska undvika konflikten.
Ja,
när det väl blir
så här
att bara... Oh, gud, nu har jag tvättat 500 gånger och du har inte tvättat den enda. Ja. Då vill vi hellre ha så här, jag hänvisar dig paragraf 4.3 i vårt avtal. Där står det att du ska tvätta.
Mm. Typ.
Typ.
Konsten att vara. Konsten att vara.
Mitt nästa dilemma till dig, Gustav Järnberg, lyder.
Vad gör du?
Jag springer med mig såklart. Du väntar på ett paket. Det ska levereras imorgon hem till dig, vilket är perfekt eftersom du jobbar hemifrån. Och du kan knappt bärga dig till morgondagen. Plötsligt ringer det på dörren. Du öppnar och utanför står ett paket. Va? Redan? Vilken service! Du tar in det och sliter förväntansfullt upp paketet, som lustigt nog inte har någon adress eller något namn på. Men nåväl, du river bort tejp och såna uppblåsta plastbubblor och så tittar du ner i lådan. Det är inte ditt paket. I lådan ligger nämligen en butterflykniv, buntband, en burnerphone och stora mängder av något som är misstänkt lik kokain, am I right? Misstänkt likt, tror jag till och med. Paketet har uppenbarligen kommit fel. Och du...
Eller har det det?
Och du häpnar över att du uppenbarligen bor granne med någon som är helt jävla störd i huvudet. Samtidigt blir du skräckslagen. För vad ska du göra av alla de här olagliga grejerna du har i lådan framför dig? Och vad händer ifall budbäraren inser sitt misstag och kommer tillbaka?
Alltså jag ringer ju polisen. Direkt.
Ja.
Utan tvekan.
Och,
jag ringer polisen och sen lämnar jag lägenheten.
Ja.
Alltså så här, jag kan möta upp er och ge er nyckeln, men jag är inte hemma.
Och du är inte rädd för att, för så här, det står ju ingen adressat på paketet. Tänk om polisen tror att det är dina grejer.
Ja, det skulle jag nog kunna hantera. Alltså där får ju jag ett otroligt självförtroende i att jag är en så jävla god människa. Jag vet ju att jag aldrig skulle göra något sånt. Alltså jag blir ju, jag har typ, men jag har ju lite ångest över att jag inte har lämnat tillbaka en typ skål till min granne när hon bjöd på falafel för en månad sedan. Alltså jag har sånt, så mycket samvete så att det, jag skulle vara så himla bombsäker på att, men jag och polisen kommer lösa det här. Det kommer gå bra.
Och vart tar du vägen?
Jag kanske åker till samma hotell som vi flydde till när mitt ex-mamma var jagad av maffian.
Du har erfarenhet av det här. Det
är jag faktiskt... har erfarenhet av det här. Ett hotell utanför stan, tror jag. Ja. Kan väl lika gärna göra det mysigt för sig.
Du vill inte säga vilket hotell?
Nej, det vill jag inte. Men, så att jag förlitar mig på rättsväsendet och sen så antar jag att jag så här, de bara... Faran är över och så kommer jag få flytta hem igen och sen blir jag mördad av grannen. Vi vet ju hur bra de tar hand om folk som flyr.
Trevligt.
Mm.
Jag vet inte vad jag hade gjort i den här heller.
Nej, okej. Okay.
Nej, men jag hade nog... alltså, jag vet inte. Jag tror,
ställt
jag tror,
den utanför dörren?
Ja, jag tror fan jag hade tejpat ihop lådan någon... igen och ställt den utanför som om jag aldrig hade rört den.
Mm.
Och väntat på att den ska försvinna.
Mm.
Kanske också gått hemifrån.
Ja. Ja, men det tror jag hade varit naturligt att man bara, vet du vad? Jag är hellre på Espresso House.
Men jag hade nog inte vågat gå hem.
Då vet man
illa
där.
Nej.
Nej, man hade inte vågat gå hem, nej.
Nej,
absolut inte. Jag hade flyttat hem till den där kompisen som fick bo hos mig ett tag.
Ja. Jag hade tagit med ett buntband. För det är alltid bra att ha.
Mm. Men, kattstrypare.
Ja, ifall det kommer en jävla kattskräll.
Så lämnar du den på dörren till din granne.
Ja, men det är ju det. Du vet ju inte vilken granne det är heller. Du
lämnar
bor ju
en
liksom
katt på
i
granne.
Du tar flera buntband.
Ja, det är det enda jag tar från paketet. Kokainet får ligga kvar, buntbanden.
Ja, spännande.
Då kör vi nästa etiska dilemma till dig, Klara. Vad gör du?
Jag springer med mig såklart.
Du och en nära vän är strandsatta på en öde ö.
Been there.
Ah, det har du ju.
Done that.
Oh my god. Men här skiftar scenariot från din upplevelse. Oturligt nog är ni båda dödligt sjuka.
Jag skulle säga att vi var döda, men...
Oturligt nog är ni bara döda. Vad gör du?
I stay dead, I remain.
Det händer sig som så att du har en antibiotikakur som kan bota sjukdomen.
Jag väljer mig.
Det här är liksom, okej. Okay. Frågan fortsätter. Okej, okay. Men frågan är ju hur du och din vän beslutar vem som ska ta kuren. Du bestämmer. Det är redan bestämt. Så att hur, ja, det gick jättelätt.
Okej, okay. Hur vi väljer.
Okej, okay. Men tycker du att den av er som tar kuren, som att vi inte vet vem det är, borde känna skuld och få dåligt samvete över det? Eller, ja, trots då att de de facto, ja, om ingen av er tar den så kommer ju båda dö.
Ja, just det. Jag tror vi kör en gammal hederlig zigzag-sugg.
Vad är det?
Nej, kan man göra det på två personer?
Zigzag-sugg?
Man står med fötterna, ja, man måste nog vara fler än två. Ja, man måste vara mer än två. För att man står med fötterna in i en ring så här. Alla pekar in med en fot. Mm. Och så säger man zigzag-sugg. Och på sugg, så antingen så håller man kvar sin fot eller så drar man ut den. Och är man ensam om att antingen hålla kvar eller dra ut.
Eller andra.
Ja, men jag inser att det går inte på två.
Vinner man då? Nej, men alltså då är väl stensaxpåse.
Ja, det är mycket tråkigare än zigzag-sugg. Men jag hade ändå inte gjort stensaxpåse för då hade jag förmodligen förlorat. Och den där antibiotikakuren är min.
Ja,
men tråkigt att vara kvar ensam på en öde ö. Vet du vad, du kan ta den. Ha så kul dina återstående svältdagar.
Alternativt att ni gör alternativt att ingen övertar den.
Kan man ta en halv?
Nej.
Du behöver kan vi testa?
Alltså det kan ni göra och då kommer ju båda dö. För att du vet att det här, du behöver en hel dos och det finns bara en dos.
Men jag tänker så här, jag är på en öde ö. Mm. Vi är strandsatta. Ingen har förmodligen hittat oss med tanke på att vi är dödligt sjuka. Jag tror, jag hade nog velat rycka av plåstret och coola. För att annars så svälter man ju till döds.
Mm.
Och det hade ju varit tråkigare att vara kvar själv.
Ett sätt att hantera det skulle ju kunna vara en evolutionär diskussion. Vem har bäst arvsanlag att föra vidare för mänsklighetens bästa?
Ja, och vem är yngst? Jag brukar vara yngst i sammanhang.
Ja, av dig och mig så hade ju du fått ta den. För att du är ju dels en sund människa. Ja, naturligtvis. Du är yngre än jag, du är en sund människa. Tänk dig, alltså mina gener ska ju helst stanna här. Då ska ju helst inte föras vidare.
Jag förstår. Ja, men det, då hade jag nog ändå valt mitt resesällskap med eftertanke.
Mig.
Jag, från och med nu,
vet att det
från och med nu kommer jag bara resa med folk som är äldre än mig och har ångestproblematik.
Jättebra, gud vad jag ska resa mycket.
Okej, Gustav, jag har en sista till dig.
Vad gör du?
Jag springer. Det här är, de två tidigare har jag skrivit själv. Men den här sista hittade jag på en hemsida med olika etiska dilemman. Det roliga med den här hemsidan var att grammatiken är inte på topp för att den är uppenbart Google Translated från engelska.
Som det så ofta är när man sitter och googlar saker.
Så medan jag läste den här för mig själv så läste jag ju den med en engelsk brytning. Sen så insåg jag ju att jag låter ju mer tysk än engelsk när jag försöker läsa det här med brytning. Så därför kommer det här dilemmat att bli uppläst av min pappa.
Nej, vad roligt.
Midnattsdöd. Du har jobbat år för att lyckas i din fars verksamhet. Du kände att du var skyldig att ta över när han arbetade hela sitt liv för att bygga det företag som hans far lämnade åt honom. Men de stora företagen i stan har allvarligt skurit in vinster och i flera år har du och din familj bara lyckats skrapa iväg. Din fars hälsa har minskat och han har lagt in på sjukhus. Han har en betydande livsförsäkring som löper ut vid midnatt. Om han dör före midnatt kommer du att ärva tillräckligt med pengar för att bedriva en karriär du alltid har drömt om och tillhandahålla tillräckligt för din familj. Gör du nipa syresnöret så att din pappa kan dö eller kväva honom en kudde? Eller berätta för din pappa problemet och låt honom föreslå en lösning och gå efter vad han säger? Eller gör ingenting eftersom du inte kan tänka dig att leva med dig själv om du säger upp din fars liv?
Man vill ju inte säga upp sin fars liv.
Nej, men vill man...
Som ett Netflix-abonnemang.
Men vill man nypa syresnöret? Det är ju den stora frågan.
Oj.
Hängde du med i allt?
Jag har alltså tre alternativ.
Ja.
Pappan måste dö innan midnatt för att livförsäkringen ska kicka igång och för att jag ska få pengar.
Mm, då blir du fett tät.
Då blir jag fett tät.
Så du kan då på ren svenska nypa syresnöret så att din pappa kan dö eller kväva honom med en kudde. Det är alltså ett alternativ och inte två, vilket jag trodde först. du kan berätta för din pappa om vad problemet är och låta honom föreslå en lösning. Can you die? Okej.
Okay. Vad har du för lösning på det här? Jag har ett problem, pappa.
Vad gör vi?
Think hard.
Die hard. Eller gör ingenting, eftersom du såklart har ett samvete.
Nej, men jag tänker väl så här. Jag börjar med alternativ två. Och bara, pappa, jag har ett problem. Vad tror du vi kommer fram till? Och sen så gör jag ju alternativ ett efter det. För att jag är så här, ja, vad ska du säga? Alltså, du gör som har makten. Jag nyper syresnöret. Alltså, så här, men jag kan ju fråga honom som en ren artighetsgrej. Och bara, vad tror du? Om han bara, nej gud, så kan du inte göra. Jag bara, det var tråkigt.
Du bara, liksom sapillo.
Exakt, ta det väldigt bokstavligt. Jag bara, jaha, jag ska inte nypa syresnöret. Okej, då ska jag kväva dig.
Pappa, jag har ett problem. Föredrar du att bli kvävd med en kudde?
Ja,
eller att nypa syresnöret?
Som man gör med barn. Att man ska aldrig fråga ett barn, vad vill du göra? Utan så här, vill du göra det här eller det här?
Just det.
Mm, okej, ja, men så gör jag nog. Fast alltså, ska jag vara riktigt jävla grov nu, så kanske alternativ ett. Alltså, om man, för han är ändå döende, va?
Ja, det är ju en väldigt basal beskrivning överhuvudtaget. Mm. Men vi kan nog utgå från att han är döende.
Mm.
Och att du håller tummarna lite att han ska dö innan middag.
Ja, exakt. Och jag tror att jag är så himla bortkopplad från det här, eftersom jag kan liksom inte sätta mig in i det här överhuvudtaget. Det är därför jag så snabbt kan svara att så här skulle jag göra med min pappa. För att om det här hade varit i verkligheten, så undrar jag lite grann, vad hade det här företaget, alltså så här, vad hade det gått ut på? Mm. Spela nyckelharpa. Och jag bara, nu blir jag fett tät, för jag ska ärva min pappas nyckelharpspelare verkstad. Så att jag har lite svårt att liksom närma mig det så. Men, nej, men alternativ två, men jag bara låtsas lyssna på honom och sen så tar jag saken i egna händer.
Jag undrar, kan man inte bara förlänga livförsäkringen? Alltså,
wow, någon har tänkt efter.
Nej, men det slog mig nu.
Ja, det är väl klart, alltså, såhär, det borde man väl kunna göra.
En livförsäkring löper väl inte ut?
Den, nej, löper, den ju... löper väl ut när man dör?
Ja, och framförallt så löper den ut om du inte har betalat in pengen. Mm. Så att betala in.
Och det alltså, förutsätter vi att de har gjort. Ja. Okej, men det, ja, alltså, jag menar, finns det alternativet?
Ja, det finns ju uppenbarligen inte. För mig finns det, men inte för dig.
Nej, inte för mig. Okej, men jag pratar med honom och så...
Och sen nyper du serious.
Sen nyper jag serious-slangen.
Jag vill för min pappas skull dels säga tack, pappa, för att du läste upp det här. Men också säga att jag hör på honom... Att jag berättade ju det här om den, att den är översatt från engelska. Så han tar ju i. Så att jag tycker att han låter lite som en pirat. För han har ju inte såna arr.
Nej.
Han är ju britt, va?
Nej, men för du, jag tänkte... Inte bryr jag bara, nej men, bryter han så här mycket?
Nej, alltså melodin har han ju, men han har lagt till sig med några skumma R. Så han pratar bättre svenska än så.
Ja, och du tar fegisalternativet då för länge livförsäkringen?
Jag tror, nej, jag hade nog inte gjort någonting faktiskt. Jag,
alltså du hade bara
alltså, om jag på riktigt skulle se vad jag hade gjort, så hade jag nog bara... Åh, mår du inte så bra, pappa? Och han bara, jo, jag känner mig ganska pigg där. Jag bara, fan. Ah, ja, okej, okay, bye.
Ja. Mm, jag förstår. Okej, okay, en sista till dig då.
Ja.
Vad gör du?
Jag springer.
Och nu vill jag att du tänker dig att körkortet är taget.
Ja. Ah.
Och du kör alldeles för fort i din bil på en enkelriktad gata där trafiken är tjock. Efter dig har du en galen man i bil som skjuter mot dig med en pistol.
Oj då.
Framför dig ser du en man som går över vägen. Du kan inte köra förbi honom på grund av den tjocka trafiken, men om du stannar riskerar du att bli ihjälskjuten av mannen som jagar dig. Skulle du A. stanna för att låta fotgängaren gå över vägen och själv bli skjuten, eller B. köra på fotgängaren och fortsätta köra?
Jag rammar honom stenhårt.
Ja, alltså jag tänker så här.
Vad fan är problemet?
Ja, men gud, vi har väl sjukvård?
Ja, men snälla,
han
ja.
Klarar
man,
sig.
Man kliver väl inte ut? Är det någonting man har lärt sig av att bo i Stockholm, så är det att man kliver absolut inte bara ut i vägen.
Man får skylla sig själv.
Det finns ju inte en bil som stannar. Nej. Man har ju blivit nästan påkörd 300 gånger.
Det jag funderar över är, vem är mannen som jagar dig? Inte
ja,
det
vad har jag gjort?
Jag undrar, kan det vara... Ponera att den gravida kvinnan levde i ett heterosexuellt förhållande, ja. Och det här är alltså hennes make.
Hennes make.
Vad gör du?
Jag springer. Alltså
grejen är, om vi inte spränger henne, då kommer ingen av oss.
Gå hem och föd, kvinna.
Det har jag sagt.
Din plats är i hemmet. Vad gör du här?
Jag tänkte ju föreslå att varför är det en ordinary fucking gubbe som går över vägen? Varför är det inte en gravid kvinna som jag ska ha ihjäl även den här gången?
Jag trodde du menar varför en man som jagar dig. Och jag bara, vi vet båda varför en man som jagar dig. För att det är alltid män som gör det.
Ja, men jag hade 1000%, oavsett vem det är som kliver ut. Alltså det kan vara
det är din mamma.
Malala Yousafzai som kliver ut i gatan framför mig.
Och
vi rammar henne.
Din mamma kliver ut.
Åh nej, det här blir jättemycket svårare nu.
Nu twistar du till det.
Jag rammar henne.
Jag spränger henne.
Nej, men jag tänker hon är äldre än mig. Hon har visserligen ingen ångest. Hon har ingen ångestproblematik, men hon förtjänar att dö. I ett sånt sammanhang.
Ja. För att rädda dig.
För att rädda mig.
Så, ja men precis, du kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg.
Nej, precis. Mm. Och jag tänker att hon skrev till mig på Messenger så sent som idag att hon skulle göra allt för mig. Det var visserligen i sammanhanget, behöver du att jag och pappa åker och köper lite frukt och gifflar till ditt löp? Och jag sa, nej det behöver ni absolut inte göra. Och hon sa, men vi kan göra det. Och då sa jag, okej, om ni orkar. Och hon svarade, jag gör allt för dig.
Och du bara tog de orden och sprang mamma med dem.
Jag är ju för fan i min första biljakt i livet. Det är klart som fan att jag köper på lite folk.
Jag är ju för fan känd.
Det är ju mig det handlar om.
Ja, det är klart det är. Mm. Okay.
I'm the main character.
Hoppas att du kommer undan från mannen.
Ja, det hoppas jag med. Jag undrar vad jag har gjort honom för att han ska skjuta på mig.
Slutsatsen av det här då? Vi är fruktansvärda människor.
Ja. Mm, det skulle jag ändå säga. Förutom när du ska skaffa barn, då är du ganska sund faktiskt.
Jag är ganska sund, men jag känner ju, man mår ju piss över pappa. Men man kan ju inte backa nu.
Nej, fan. Absolut inte. Jag mår framförallt piss över eventuella framtida oförutsägbara inneboende. Är vi ihop nu?
Svar ja, det är vi.
Vad är ditt moment of the week?
Mitt moment of the week är ett som jag faktiskt tänkte inte ta. Men jag tar det ändå.
Okay.
För att det handlar om flytten igen. Och det handlar om min flyttstädning som jag gnällde över förra avsnittet också.
Är du klar?
Ja, jag är klar. Och så som jag lever just nu, så jag är ju ganska ångestfri. Jag mår bra liksom. Det går toppen. Det är verkligen ingenting liksom som ligger och skaver. Utan det har verkligen gått bra för mig nu. Peppa, peppa, ta i trä att det fortsätter. Men ibland så dyker det upp saker som hänger kvar från dåtid och som liksom kickar igång en så här pavlovsk reaktion, ångestreaktion, fast att jag så här, det här är inget problem i dagsläget, men det var väldigt jobbigt förr. Och den lägenheten som jag bodde i förr då har varit en sån grej, där det har varit så här, jag har tyckt att det typ har varit obehagligt att ha kontakt med hyresvärden, och jag har liksom så här varit rädd att göra sönder saker, och jag har varit det har varit liksom så här, men hissen var trasig och flera gånger, det var en piss gammal hiss liksom. Och om jag då råkade vara i den när den stannade, så fick jag liksom så höga ångestpåslag så att det var helt fruktansvärt liksom.
Usch, vad obehagligt.
Ja, det bara satte sig liksom. Ibland sätter det sig på saker, och just det stället där jag bodde där, där blev det mycket sånt liksom. Så den här flyttstädningen var ganska jobbig för mig att genomföra mentalt liksom, att det, så här, det var... lite läskigt. Jag bestämde mig för att göra det själv, vilket så här fullständig idioti, men jag bara, det här går jättebra. Och sen när jag var där, jag bara, jag har ingen aning om hur man gör någonting överhuvudtaget. Alltså här, Jesus fucking Christ, jag har aldrig städat på det här sättet. Och framförallt inte som vuxen person som gör det själv, utan då har det varit så här, men du vet, mamma och pappa har varit med, och systrar har varit med, och kompisar har varit med, och nu hade jag Albin till hjälp en del, och min kompis Beate hjälpte också till. Men du vet, det var ändå jag som gjorde det liksom. Och mitt moment of the week är faktiskt att jag hade besiktningen av lägenheten. Mm. Och den här oron inför besiktningen nådde så orimliga proportioner, för att gamla ångestgrejer gör det för mig, att det blir jättestort och jättejobbigt och jätteläskigt. Så jag poppade en liten lugnande ångesttablett innan och var så här, nu kör vi liksom. Men mådde ganska liksom dåligt av det och tyckte det var jätteläskigt. Och besiktningen gick bra.
Åh, vad skönt.
Den gick bra och hon tyckte allt såg fint ut. Och det var typ en trevlig stund till och med. Att det liksom kändes som att så här... Ja, men så här, det kändes som en sista grej som, där ångestboken har stängts lite grann. Jag har liksom haft kopplingen till min gamla ångest i de här orimliga proportionerna. För att som jag så ofta säger så är det så här, jag vet att jag alltid kommer jag har ångest över orimliga saker än idag. Det är när jag bara, jag mår bra, man bara, ja då kanske jag har, alltså jag har ju fortfarande mer ångest än en liksom, normal person eller vad man ska säga. Men just såna här situationer när det är gammal ångest, att få liksom stänga de kapitlen är väldigt tillfredsställande. Mm. Jättejobbigt men väldigt så här bara, gud vad skönt. Nu vet jag att det aldrig kommer vara lika jobbigt för mig igen att göra en sån här sak. Det kommer aldrig vara lika jobbigt för mig att ha en lägenhet. För att nu har jag gjort det och nu vet jag hur man gör. Och jag vet hur jag gör när jag flyttstädar och jag vet hur jag vill... bete mig om saker går sönder och jag, allt det här som jag var helt galen kring att så här, ska jag, nu ska jag mejla dem nu har hissen stannat och man är så här, det är inte ditt fel, det är inte ditt fel och det är inte ditt problem, det är inte du som äger det här huset, du kan mejla och höra av dig och då gör du dem en tjänst. Det är liksom inte att någon kan tycka att vad dum du är som stod i hissen när den stannade liksom. Men min ångest gör ju så med mig att jag tror att saker är mitt fel alltså.
Jag hade också fått panik om jag hade stått i en hiss som stannade. Alltså jag hade känt mig så förnedrad på något sätt. Alltså jag hade fått ångest över det.
Ja men precis och så här, och det, ja, hjälplöshet är väl en rimlig reaktion liksom. Jag blir mer så här, åh nej, vad ska de säga om att det är just jag som har fastnat i hissen.
Ja, för man vet ju inte, det kanske kommer någon vaktmästare som är skitsur. Jag har verkligen sura erfarenheter av vaktmästare. Och så ska de bara säga, åh vad tryckte du på? Man bara, jag tryckte inte på någonting. Det är inte mitt fel att den är. Och då hade jag fått så här jättemindervärdeskomplex.
Ja, men, och det är lite den upplevelsen jag har haft tidigare. Lite så här dåligt självförtroende just med boende och hyr. Och man har liksom varit med på andrahandsmarknaden länge. Och man, alltså folk är ganska oschyssta mot den. Och det har gjort mig ganska rädd och orolig. Och jag tycker att det är läskigt liksom. Jag tycker inte det nu. Nu är jag så här, du ska vara glad att du har mig här. Alltså jag är en jävla drömhyresgäst. Jag gör allt rätt. Watch me, ställ mig i ett etiskt dilemma så ska jag få se hur jävla bra jag hanterar det. Liksom.
Jag dödar min pappa
utan att vända mig om.
Perfekt, jag har dödat varsin förälder kommer på.
Ja men gud vad bra, vad skönt att vi ändå delar på det. Ja, nej, men så mitt moment of the week är alltså att den delen av ångesten är stängd och det tog typ 2 dagar efteråt och sen kändes det bra igen. Det kändes inte bra direkt. Det tog liksom lite tid för det att bara klinga av. Det var mitt moment.
Skönt.
Hur har det sett ut på din front?
Det har sett bra ut, som jag sa förut. Jag rensade ur en hel jävla garderob och det var fan tillfredsställande. Men mitt moment of the week är någonting jag gjorde precis innan jag kom hit idag. Och det är, som jag sa till dig innan vi började banda, att jag gick till en kiropraktor.
Just ja.
Och det här då är ju en kiropraktor. Jag har ju inte mycket vana av att gå till kiropraktorer. Men det här var en jag gick till efter att jag åkte Vasaloppet. För att jag var så stel och jag hade redan ont i nacken innan Vasaloppet. Men efter, du vet, om man har så här, tagit i från ryggen. Alltså jag var så stel. Ja. Och typ alla runt mig på SVT Sporten var bara så här, du, det första du gör är att unna dig en massage. Och då tänkte jag, perfekt. Och så jag bara tog någon, jag hittade någon så här, sista minuten erbjudande hos någon som låg så här 5 minuter från där jag bor. Och jag bara, perfekt, gick dit, inga förväntningar. Och han var... så otroligt trevlig och kunnig och jag gick därifrån som på moln efteråt. Så att nu igen då när jag har känt att så här, fan det, jag har ont i mitt ena knä, jag känner mig lite svajig i min ena fot, jag har liksom axlarna uppe vid öronen och ibland om jag typ så här, bara att jag vrider på huvudet liksom, eller att jag kanske typ står i duschen och lutar bak huvudet för att tvätta håret och sen räta på huvudet, alltså det kan hugga till i nacken på mig och att det liksom skjuter upp i både huvudet och ner i ryggen och det gör så ont och det är så här millisekund av bara paniksmärta och sen försvinner det och då kände jag ju bara, ska jag springa 84 kilometer på torsdag och fredag då måste jag göra någonting åt det här och jag var lite så här, bara, man kanske inte ska göra det så tätt inpå men jag tror att så här, det kommer nog hjälpa mer än att hjälpa för just nu känner jag att min kropp är. Den är vältränad, men den är fan inte helt, vad säger man? Alltså den är stel och den har ont.
Den är lite ur ur form så. Liksom.
Det är inte de bästa förutsättningarna, nej, tror jag, för att vara vaken i mer än 24 timmar och göra grejer. Så, summa summarum, jag gick tillbaka till samma kiropraktor. Det första han säger är, du har varit där förut. Och jag bara, hur fan? Alltså det är över ett år sedan som jag var där. Och han såg direkt att jag varit där förut. Så jag ljög och så har jag aldrig, nej, ska.
Jag har dödat min mamma, sa jag.
Så ja, men jag gick in och så typ la jag mig på britsen och så knäckte han alla möjliga delar av min rygg. Och det är ju så obehagligt att ligga där och bara höra hur kota efter kota i nacken bara tick, 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 tick. Och att han nästan ligger på mig och trycker. Och att så här, vissa grejer han gjorde så jävla ont. Att så här, han fick inte till ett knäck. Liksom,
oh, men gud, när de måste ta om det. Liksom, och man bara känner att det inte lossnar.
Oh, det är så ont. Och så obehagligt också när man typ känner att men det är nog för att jag spänner mig. Men jag kan liksom inte slappna av för att det är så obehagligt. Och sen så tog han tag i min fot och började rycka i den. Och att jag bara aj, aj, aj. Och så, det var inte ens den foten jag har haft ont i. Det var min andra fot. Och han bara, ja, du har spänningar här. Så han gjorde verkligen hela min kropp. Han nuddade inte mitt knä, visserligen. Knät jag har ont i. Men tro fan att jag inte hade ont i knät när jag gick därifrån.
Det är så jävla coolt.
Ja, det är faktiskt coolt.
Det är
och
så
att
coolt.
Jag kände liksom att så här, fan, det känns som att jag är lite vriden åt vänster typ. Och sen insåg jag att nej, jag är nog neutral. Jag tror att jag kanske var lite vriden åt höger innan jag var där. Och att det nu känns som att jag är vriden åt andra hållet. Fast det kanske är det här som är mitt neutrala läge. Jag känner mig på nytt född.
Fan vad roligt.
Ja,
ja, men en sista checkup då. Nu spelar vi ju in det här innan du gör det här långlöpningen, långloppet för Barncancerfonden. Mm. Hur känns det nu?
Just nu. Nu är det 2 dagar tills jag ska springa. Nu känns det kul. Jag ser mycket fram emot det. Jag har mitt lilla Excel-ark med alla gäster och vad jag ska äta varje timme och vilka som hjälper mig, vilka som är på plats och telefonnummer och bla bla bla. Och det känns bra. Det känns, allting känns bra. Jag är, när jag tänker på det så blir jag nervös inför sömnen. Att jag inte kommer sova någonting. Att jag kommer liksom vara vaken en dag och börja springa vid 9 och sen ska jag vara vaken ytterligare en natt och en dag. Den tror jag kommer bli tuff.
Mm.
Mm, och sen är jag rädd att jag ska få ont så här, i knäna eller fötterna. Och det kommer jag ju få.
Ja.
Så
jag bara, ja.
Så jag är lite nervös, jag ska hantera det. Jag är också nervös att så här, nu har jag ju bokat på gäst varje varv. Jag är också nervös att så här, efter 12 timmar att jag bara så här, inte kommer orka prata med någon.
Det var precis det jag tänkte på. Men det tror jag också att folk är förberedda på.
Ja.
Alltså, så.
Jag skickade ju ut ett så här massmail till alla. Bara.
Hur många varv är det? 12?
24.
Nej, 24. Mm. Ja, det är 24 såklart för att det är 24,
24 timmar.
Och jag kommer in någonstans på mitten, va?
Nej, du kommer in ganska tidigt.
Ja, ja.
Eller nej, vänta, jag bokade
jag
om dig.
Ja, jag blev ombokad.
Just det. När är du?
Plats 11, va?
7 på morgonen.
7 på morgonen.
Ja, just det. Ja, men då precis.
Ja,
då är du strax innan mitten.
Ja. Ganska precis maraton.
Då kommer jag nog fortfarande vara
maraton
på gratthumör, för då kommer ju solen börja gå upp.
Mm. Och så kommer jag.
Nej, och så kommer du.
Och då blir man glad.
Ja.
Ja, nästa vecka tycker jag att vi följer upp det här.
Ja, det gör
för jag vill absolut att vi bara ska gå igenom kanske blow by blow. Hur kändes? Vi går igenom alla 24 varv. Det blir jättekul.
Kul.
Det blir roligt.
Spännande. Det är ju extra spännande att veta att de som lyssnar på det här just nu vet ju hur det har gått.
Ja.
Och det vet inte vi.
Nej, ingen aning.
Entresante. Ska vi tacka lite Patreons?
Det tycker jag absolut att vi inte ska frångå.
Det är ju ljuvligt att människor vill supporta den här podden ekonomiskt via Patreon. Man kan ge allt ifrån $1 och uppåt. Och sen har vi ju ni sjuka jävlar som ger $10. Och er ska ju vi då enligt löfte på vår Patreon-sida.
Enligt praxis.
Ja. Shout out. Och ni heter...
Hedda Lindström.
Linnea Sivert.
Humlan.
Elinor Johansson.
Sara Perjons.
Stefanie Cetina.
Knut.
Lolo Fät.
Joakim Gustafsson.
Och Isabel. Tack.
Ja, tusen tack till er. Ni gör vårt viktiga arbete möjligt.
Ja.
Ja, nej, men alltså ni gör det på riktigt, for reals.
Alla ni patrons gör det.
Ja,
tack
det gör ni.
För det.
Tack så jättemycket. Tack till Helio där vi sitter och poddar.
Tack till Davva, geniet som klipper den här podden.
Oh, du är en jävla dröm. Tack till Klara, du är också en dröm.
Oh, det är du med, Gustav, tack. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi, puss, hej.
Hej då. Konsten att vara, 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 konsten att vara.